Maja, du förstår att jag har en teori om det här. Om man är i Stockholmsområdet och ska göra ett loppisfynd, då får man leta sig långt ut på tunnelbanelinjerna.
Och nu är vi längst ut på en av dem.
Men jag lovar, det finns en härlig loppis.
Men du, vad är skillnaden på second hand och loppis eller loppmarknad?
Jag tror att det handlar om kaosfaktorn.
Vad menar du då?
Nej, men alltså, om det är second hand, då finns det i alla fall ambitionen att det är en butik och att det är lite ordnat. Men en loppis, då kan det vara liksom hur mycket oreda som helst, hur mycket damm som helst, och det kan liksom vara lite kaos.
För mig handlar det om att second hand vill vara lite dyrare, och då är det också ofta färgkoordinerat på saker.
Här är det.
Det finns en rosa adventsljusstake.
Kära kunder, vi har tyvärr problem med stank från ventilationen. Ja, vi tar en kula för radion.
Det här är Loppmarknadsarkeologernas jul i P1. Blunda och tänk dig att det luktar damm och gamla möbler, metall och torr plast. Du befinner dig mitt i det begagnade prylhavet på loppmarknaden. Inne i textilavdelningen där är en mjuk tystnad. Bland glas och porslin där ekar det mer. Här finns alla slags saker som har vräkts från sina hem i väntan på nästa. Om de inte hamnar på tippen, vill säga. De flesta av de här föremålen är inte värda särskilt mycket pengar. Men alla har de en historia som berättar något om vår dåtid och vår samtid. Och det är därför vi gräver på loppisen. Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson.
I det här julavsnittet av Loppmarknadsarkeologerna ska vi titta på några föremål som vi två funderar på att skaffa inför det kommande året. Ja, det handlar förstås om saker som kanske kan lyfta våra karaktärer.
Nyårslöftesprylar.
Jajamän.
Vi ska kika lite närmare på pianot.
Jag skulle nog säga av 5 pianon kanske vi säljer 1. 4 går tyvärr till tippen.
Som fanns i varje hem med ambition, men som nu skänks bort mot avhämtning.
Vi har också en tanke om att vi kanske borde läsa lite mer böcker. Riktiga böcker. Och då har vi dykt ner på en författare som omsätts i stora mängder på second hand-marknaden.
Så åker de iväg i rymden och lägger sig i kryosömn. Och sen kommer de fram 2 miljoner ljusår senare.
Mer om det lite senare.
För vi ska börja med att ta tag i träningsredskapen. Sådana som man kan ha hemma.
Jag hittade lite här, lite tv-shop-artade maskiner också.
Det dräller av dem på loppisen.
Kolla, jag tror att det är den här som kommer få mig i form igen. Vad kallas en sån här?
Ja, jag vet att min far hade en sån
här. Alltså det är liksom en stålgrej med en fjäder i mitten. Så ska man böja den så... Jag känner att den tar. Det står här, Origo Atlet, Made in Sweden.
Vi tar väl och öppnar fönstren som vanligt. Och tar ut nattluften med armarna i kors om ner i delen av bröstet. Vi tar ett stadigt och bra tag där. Vik ihop ordentligt, kläm till bra och så blåser vi ut. Ny luft med armarna utåt uppåt och böj på bakåt.
Och den där klämmiga rösten, den tillhörde Bertil Uggla.
Ut igen.
Han körde morgongymnastik i radion från 1929. Men den svenska hemmaträningen, den går tillbaka längre än så.
Man börjar träna, alltså verkligen oroa sig för så att säga, befolkningsflertalets fysiska förmåga. Det kom väl sig för drygt 200 år sedan.
Hans Bolling är historiker med särskilt intresse för idrott.
Och en vattendelare, för Sveriges del är det ju...
Hans berättar att redan när Sverige förlorade Finland 1809...
Det är ett riktigt trauma.
...så tänkte man att unga svenska män inte var vad de en gång hade varit.
Så att vi måste göra någonting åt det för att så här, få tillbaka styrkan i folkkroppen. Så här. Och här kommer då den svenska gymnastiken in, och Per Henrik Kling grundar Gymnastiska centralinstitutet 1813 för att... just utbilda gymnastiklärare och så, som sen ska kunna gå ut i skolor och så och träna upp befolkningen helt enkelt, så man får en starkare befolkning och man slutar med liksom värvad armé, så nu är det liksom landets egna befolkning som ska gå ut i krigen och försvara landet och så. Och då blir det ju viktigare att liksom skapa ett bra soldatmaterial och därmed träna upp befolkningen.
Vad är det här vi ser framför oss nu?
Detta är en Sandermaskin som konstrueras av den svenska läkaren Gustav Sanders.
Men Tommy, om du sätter det här i maskinen...
Får jag verkligen testa den här?
Det står här, träna dina armar. Nu ska vi se.
Träna dina armar och din bålstyrka i Sanders armsträckningsapparat. Sitt på sitsen och håll i handtagen. Försök hålla balansen samtidigt som du drar handtaget upp och ner.
Ge mig en kvart om dagen och jag ger dig en helt ny kropp.
En ikon i svensk hemmaträning var Arne Tammer som lovade svenskarna en ny kropp om de bara gav honom en kvart om dagen. Men Arne Tammer, vem var han?
Han säljer ju kroppskultur så att säga, med brevskurs. Det är verkligen för hemmet. Du köper en brevkurs av Arne Tammer. Han lär ha sålt något från slut på 40-talet till början på 70-talet skulle han ha sålt 400 000 brevkurser. Men just det här, ge mig en kvart om dagen, det var inte han som kom på den slogan. Den hade redan den här dansken J.P. Müller, 15-minuters systemet och sådär. För att alla sådana här träningssystem har ju haft det där till att det ska ju gå fort, men det ska inte ta för lång tid och det ska inte framstå som framsträngande heller att komma i bra form.
Men det fanns också alternativ. I tidningen Husmoden kunde man spänsta med prinsessan Birgitta.
För att få igång blodcirkulation ska vi börja med att hoppa på stället och samtidigt svänga armarna runt, framåt, uppåt, bakåt och tillbaka samma väg. Framåt, två och tre och fyra och bakåt, två och tre och fyra.
Husmödrarna är den stora gruppen, kanske hemmet är den största arbetsplatsen. De har ju sina överansträngningsskador och så. Vi måste skapa en gymnastik för dem. Då handlar det dels om att dessa kvinnor behöver träna lite och har man träningsprogram fram, men också om att de ska komma ut och träffa andra människor, för att arbeta i hemmet är en ganska isolerad arbetsplats.
Motionera lite mera, motionera.
Och sen kom TV:n. Och där satsade Sveriges Television på Bengt Bedrup och Gun Hägglund.
Och välkomna till våran studio.
Just det här klippet är från tv-programmet Gumping anno 1988.
Jag måste ju säga själv att jag tycker det är jätteroligt att få vara här och få leda en ny motionsserie i tv.
Plötsligt hade gympan kommit in i hemmen med rörlig bild. Kanske var det lite lättare att göra rörelserna rätt när man kunde se dem. Och i och med videobandspelaren så öppnades en annan typ av försäljning. Gymping-videon. Ready, lift, and back. Och en som gärna sålde sin nyvunna övertygelse var amerikanska Jane Fonda.
Press your shoulder blades together.
Och svenska Susanne Lanefelt var inte sämre. Här från Sköna Sända.
Men det här med grejerna då? Träningsredskapen som man nu för tiden hittar på loppisen. Vissa är ju gamla och klassiska. Hantlar, motionscyklar och gamla spiralstänger.
Ja, sådana som kallas för bullworkers alltså.
Men när reklam-tv kom till Sverige i slutet av 80-talet så marknadsfördes där en helt ny flora av träningsredskap.
Vi gjorde det, vi kallade det för världens produkter.
Det här är Jörgen Hansen.
Och världens produkter, det var ju lite tvetydigt, det hade två betydelser. Dels var det produkter som vi hittade i hela världen och sen så var det ju superbra produkter. Det är världens produkter.
Aha, jag fattar.
Han var marknadschef och produktansvarig på TV-shop. Ett slags tv-program som ville sälja saker till dig. Allt från köksredskap som kunde förvandla gurkor till girlanger till just träningsprylar för hemmabruk. Ibland med egenproducerade filmer. Men ofta med infomercials från USA.
You can have a tonier tummy in weeks. Best of all, it's so simple. The unique rocker mechanism lets you rock. Rock. Rock your way to a firmer stomach.
det fungerade så egentligen att vi tyckte att de här amerikanska filmerna, för de var oftast amerikanska, att de var så hysteriska och hade högt tempo, och vi undrade liksom om det skulle fungera här i lugna, kalla Norden då. Så att vi tänkte att vi behöver någon som någon inledning och någon avslutning som ramar in det, precis som du sa. Och då pekade chefen på mig då och sa att det får du ta som gammal diskjockey.
Hej och välkommen till Världens produkter och TV-shop.
Så fick jag sitta och berätta att nu ska ni få vara med om någonting jättehysteriskt här. Så håll i hattarna, här kör vi.
Och nu lämnar jag över till filmen.
Get ready, America, for the power ride of your life. Now, there's a fast, fun, easy way to get a fat-burning, body-shaping workout with Power Rider.
Den första som jätteprodukten när det gäller träning var ju Abdominizer. Den kom väldigt tidigt i TV-shops levnad.
Trying to tighten that tummy, struggling with ordinary sit-ups? Now, work smarter with the Abdominizer.
Den kom alltså 90 eller 91, om jag minns rätt här. Den var ju att likna vid egentligen ett sånt här gammalt T-fart som man åkte ner för Kältebacka med. Det var det att den hade ju två handtag man höll med vänster och höger hand då i sidan, och så gungade man upp och ner. Mm. Ja, det funkade så att den var välvd i svanken precis, så att man fick ett stöd, så att istället för att göra en sit-up utan den där, så fick man en viss gungrörelse som hjälpte till i sit-upen och slet mindre helt enkelt på svanken och på ryggen.
Jag tycker du låter väldigt övertygande, men slet den verkligen mindre på svanken?
Ja, alltså alla tyckte inte det, men vi fick in kliniska studier från USA. Va? Man använde till och med sig av en läkare i vit rock i den amerikanska filmen.
Ja.
Och det är klart att vi var ju inga, vi hade inte gått och läst medicin och så vidare. Men vi kollade ju upp, vi var ju vissa saker som vi vågade inte säga vad som helst utan att vi hade kollat upp att det stämde.
Men du har inte sett något träningsredskap, va?
Nej, jag ser tre stycken.
Vänta, här. Oh.
Hola, där har vi den. En cross-trainer.
En cross-trainer.
En cross-trainer är alltså en apparat som är... Den har både ställningar för fötterna och alltså två pinnar upp som för armarna. Så ska man liksom dra, man ska gå på den där och dra. Jag tänker att det är lite samma funktion som med stavgång. Mm. Fast det är ju stationärt, så att säga. Är det den där kanske, Tommy, som du kan använda för att komma igång?
Nej, men jag vet vad. Jag ska ha någonting som går att vika ihop och gömma under sängen.
Du fäller lätt ihop Abwave som får plats under sängen eller i garderoben.
Vika ihop och förvara under sängen. Ett vanligt säljargument i många av reklamfilmerna från 90-talet.
Och eftersom jag är retrofetischist så är det exakt vad jag letar efter när jag gräver bland begagnade träningsprylar. Och jag tycker att de roligaste att hitta är just de där mojängerna som marknadsfördes med reklamfilmer i superpeppigt tempo. Men hur vettiga är de som träningsredskap?
Men den där var lite rolig ändå. Den där har jag faktiskt inte sett.
Kan inte du beskriva lite vad det är de gör egentligen?
Ja, men de sitter som i en liten vågskål på något vis. Man sitter och åker som i en ramp på något vis. Så här, på någon skena sitter man på en stol och så är det två handtag på varsin sida. Så liksom wing, wing, så åker man från sida till sida så här.
Blossom Tainton Lindqvist är utbildad personlig tränare och yogainstruktör. Känd bland annat från SVTs gamla program Toppform. Vi tog henne till hjälp för att utvärdera några gamla träningsprylar.
Unique fast track technology focuses the energy of your movement like a laser beam right on your abdominal muscles. All in one fat burning motion.
Och där har de fötterna i. Ja. Ja, det blir ju väldigt enahanda att bara sitta där och bara glida från sida till sida. Det gör ju liksom bara en sak. Men tillsammans med 10 andra maskiner som gjorde helt andra saker så skulle den fylla sin funktion.
Den här reklamfilmen försökte sälja en pryl som kallas för Abwave och är av lite modernare datum.
Du skulle lika gärna kunna sitta och göra bara på golvet. Det finns en övning som kallas för sjöjungfrun faktiskt. Men då sitter man ju på rumpan med böjda ben och har fötterna upp från golvet. Och så svänger man knäna så här från sidan. Så jag håller ihop knäna och så gör man som en liten vågrörelse med knäna. Skittufft för magen, det känner man direkt. Minst lika bra, och du behöver ingen sån här apparat eller någonting.
Look, the abdominizer targets the proper abdominal muscles, so each and every setup is made more effective.
Nu blåst om, det här är våga lova, ah? En klassiker.
Ah, magen. Oj, aj, slog hon huvud. Abdominizer, ah. Och titta här, här gungar hon fram och tillbaks. Inte speciellt.
Och sen nu kommer en doktor.
Med vit rock också, åh. Oh. Man spyr ju. Alltså det blir ganska mycket problem för ryggen. Det är väldigt mycket höftböjare du jobbar med. Nacken förmodligen sliter de ganska mycket mer. Så det finns bättre sätt. Ja, du kommer känna det i magen. Men du kommer också känna det i ryggen och kanske i nacken. Och kanske till och med få lite ont av det. För den kräver faktiskt att du är lite stark från början. Om man skulle använda en sån där och helt svag och liksom verkligen inte har några magmuskler, då skulle man ju vara jätteförsiktig och verkligen inte gå så långt bak med den och bara göra ett litet utfall så att säga. Mm. Och ju starkare du blir kunna gå djupare och djupare. Men det är ju det här som är kruxet med hemmagrejer, att du kan inte övervaka. Folk kan ju göra dumheter. Kommer du ihåg med att man ska rulla som ett hjul, ja. Och så ska man hålla på varsin sida. De finns ju fortfarande, det hittar du ju på gym överallt. Det är ju jättekrävande. Du måste ju vara skitstark. Förstår du vad som händer när folk köper en sån där? Den här tar ju ingen plats alls. Den är ju bara slänga in i garderoben. Skitbra, åh, ute på magen, bla bla bla. Och så rullar det ut den där, boom, säger det, så flyger folk på näsan.
Den kallas för abslider.
Vet du hur svårt det är att rulla? Har du provat någon sån någon gång, Tommy?
Ibland hittar man ett hyfsat välrullande exemplar på loppisar.
Han plockar upp något i väskan. Han har en sån med sig. Titta.
Och den får plats under sängen.
Jag tänkte att du kanske kunde hjälpa mig, för jag har inte klurat ut hur man gör med den här.
Nej, nej. Du har inte provat alltså?
Nej.
Och nu är det dags för mig att testa den.
Det här kan bli det sista radioreportaget jag gör i mitt liv. Vad tror du om mina chanser att lyckas med den här?
Jag har inte gjort någon anamnes på dig här, så jag har ingen aning om dina förutsättningar. Men jag skulle ju vilja fråga om du har något ont någonstans eller någon skada innan jag kastar dig ut till vargarna här.
Nej, men det har jag faktiskt inte. Jag är inte så tränad.
Nej, då kanske vi kan se om du kan få lite ont någonstans. Så nu rullar du försiktigt den där framför dig. Se till att hålla ner dina axlar där. Och tänk att du gör det här liksom med kroppen. Inte med armarna, utan med magen och överkroppen. Och inte så mycket armarna. Där, och stopp där nu. Och så drar du med magen tillbaka nu, inte med armarna. Bra. Och så drar hjulet ända mot dig. Du måste andas, Tom, annars dör du. Prova att se om du kan gå lite längre ut. Andas. Och så drar du med magen tillbaka nu. Dra, andas ut, dra. Hur går det, Tommy? Dina knogar är helt vita nu, Tommy.
Alltså, det känns som att man ska vara lite grundtränad när man börjar med det här, va?
Rulla hela vägen ut en gång, så armarna
jag kommer aldrig komma tillbaka.
Yes. Precis.
Vi ska tillbaka till Hans Bolling, historikern med särskilt intresse för idrott. Finns det något gemensamt för alla hemmaträningsmetoder, tror jag?
Alla de här har hittat det sättet eller det systemet som ska få liksom genvägen till en bra form. Och så vi ska kunna bli vältränade utan att anstränga oss. Det är det vi alltid söker i den här tiden med det där.
Hur ser man då på kroppen rent idéhistoriskt? Ser vi annorlunda på den smala, vältränade kroppen jämfört med den större kroppssidan?
Idag så är det ju något väldigt moraliskt kring våra kroppar. upplever jag det, att med en vältränad kropp så visar jag också att jag har en god moral i övriga frågor, jag är en god samhällsmedborgare, jag belastar inte det allmänna sjukvårdssystemet och så på så sätt som de där latmasker som inte ens tränar och så. Och om de inte tar hand om sina kroppar så tar de nog inte hand om annat heller. Och så här, lite det tonläget tycker jag mig uppleva numera, tyvärr.
Vad är det vi ska göra nu, Tommy? Berätta för mig.
Längst in här så har vi bokavdelningen.
Ja.
Nu ska vi mäta hur många hyllmeter eller hyllcentimeter eller hylldecimeter vi hittar av en känd svensk författare som heter Jan Guillou.
Vi vågar påstå att det inte finns en enda loppmarknad i landet där man inte hittar några Jan Guillou-böcker.
Och jag har till min hjälp med mig en måttstock.
Du kan liksom alltid vara säker på att hitta några Arn, något exemplar av Ondskan och ett par, tre stycken vältummade agentromaner om Carl Gustav Gilbert Hamilton.
Oh, här har vi Jan Guillou. Det är Riket vid vägens slut. En medborgares höjd över varje misstanke i hennes majestäts tjänst. Oj, oj. Och har man bara lite tur så kan man hitta ett exemplar av Stora machoboken från 1990. En tryckt spin-off till tv-programmet Grabbarna på Fagerhult, författad av Janne Guillou, Leif G.W. Persson och...
Vad heter han nu igen?
Per Lorentzon. En bok där det bland annat lärs ut hur man skivar falukorv med morakniv. Vi mäter och tar fram måttstocken här. Ja, det handlar om 30 centimeter här av Jan Guillou i alla fall. Det var inte så mycket. Det önskas mig att det var för mer.
Mm.
Maja, gillar du science fiction?
Ja, alltså, jag gillar det på film. Som alltså, E.T., Blade Runner, Starship Troopers, District 9, Star Wars.
Star Wars är väl western ändå?
Ah.
Strunt samma. Vet du vad det här är för bok?
Nej, berätta.
Läs.
Nej, men det är ju en Jan Guillou-bok, men jag har aldrig sett det med det där rymdtema-omslaget. Har han skrivit en...
Gudarnas berg, från 1990. Det här är Jan Guillous försök till science fiction. Och det är bättre än så, det är en ungdomsroman. Den här ser man väldigt, väldigt sällan på loppisar. Den kanske finns på antikvariat, men jag brukar inte hänga på antikvariat, så jag vet inte. Men grejen är att alla andra Jan Guillou-böcker, det är drivor av dem. Den här, ja, det är ju som att se en enhörning nästan.
Gestalten började gå mot mig ganska långsamt och tvekande, och jag sa ingenting förrän han var nästan ända framme. Det var en pojke, åtminstone gissade jag att det var en pojke. Han hade alldeles ljus, nästan vitt hår som bara växte som lite fjun högst upp på huvudet. Och han var klädd i någonting som såg ut som en säck av flätade växter. Ja, det är Gudarnas berg av Jan Guillou.
Gabriela Gomez arbetar på science fiction-bokhandeln i Stockholm och ägnar större delen av sitt liv åt just science fiction.
Jag tror att jag läste den två gånger, för jag kommer ihåg den ändå relativt bra. Och jag brukar inte minnas de böckerna, jag bara läste en gång. Alltså jag läste hela science fiction-hyllan på mitt bibliotek och hela fantasy-hyllan, och sen började jag om. Hans ögon var de största ögon jag hade sett, och de var helt gröna, som barrkronorna upp i trädet ungefär. Det kan jag ju säga, jag hinner inte läsa där för att dialogerna håller på jättelänge här. De bara pratar fram och tillbaka utan att säga någonting.
Berätta då, det förstår jag handlar om Steva, om den här datorn Lara och i en framtida värld.
Det är en framtida värld där hela ekvatorområdet är sönderbränt och förstört på grund av miljöförstöringar orsakade av människor. Och det har även varit någon slags krig, tror jag, mot Ryssland, om jag förstod det rätt. Sen blir Steva och nio av hennes klasskamrater mer eller mindre kidnappade av hennes pappa och farfar. Pappan är pilot på ett jättestort stjärnskepp, varav det finns fem stycken. Och så åker de iväg i rymden och lägger sig i kryosömn. Och sen kommer de fram 2 miljoner ljusår senare till en annan planet. Hon upptäcker att det finns två väldigt konstiga utomjordiska arter där. Några som hon kallar stevaner och några som hon kallar moger.
Du läste den alltså som i mellanstadiet.
Och nu läser du den idag. Idag jobbar du med science fiction, både filmer, böcker och alla typer av den typen av kultur. Vad säger du om den här boken idag?
Som science fiction-bok tycker jag att idag de böcker som kommer ut, de nya och även de klassiker som man faktiskt fortfarande läser om, har ju mer, de har djupare karaktärisering av romanfigurerna. Eller så har de väldigt intressant och fantasirikt världsbyggande. Man brukar prata om sense of wonder i science fiction, och det är något jag tycker den här boken saknar. Alltså att en fascination och nyfikenhet på det här stora och okända och möjligheterna.
Finns det någon styrka som den har?
Ja, han erkänner att det är en science fiction-berättelse. Det är lite irriterande ibland att läsa om personer som skriver om alternativa världar eller rymdskepp eller så, och som egentligen inte skriver science fiction. Och så säger de, nej men jag är ingen genreförfattare. Men här står ändå en spännande science fiction-berättelse av den skickliga författaren Jan Guillou. Och jag vet inte om han själv har något med blurben att göra, men han sa i alla fall inte nej till det. Och sen att det är en liten flicka i huvudrollen, det är väl kul.
Vi ville såklart höra vad Jan Guillou själv tycker om boken Gudarnas berg. Vi har försökt nå honom vid upprepade tillfällen, men utan att lyckas. Tycker du att Jan Guillou ska ge sig in i science fiction-världen igen?
Jag känner att så länge han skriver det han är bra på, så här action och historia och sånt, så kan han väl få skriva vad han vill. Jag tror inte att han behöver kännas pressad att göra en uppföljare till Gudarnas berg.
Om du skulle råka se den här boken på en loppis, inklämd mellan ondskan och riket vid vägens slut, så skulle du veta att det här är en raritet.
Vad skulle du betala för den, Tommy?
Jag har mina principer. Jag betalar aldrig mer än 20 kronor för en inbunden bok på en loppis, aldrig mer än 10 spänn för en pocket. På precis samma sätt som jag aldrig betalar mer än 10 spänn för en LP eller 5 för en vinylsingel. Du vet ju hur arg jag blir om jag hittar priser som avviker från det här hårda mönstret.
Jag vet det.
Vad skulle du själv hosta upp förresten?
Alltså jag tror att jag skulle låta den vara faktiskt.
Som en fridlyst blomma.
Som en enhörning. Ja, du är ju lite inne på att 2017 ska bli ett år där du kommer i form. Jag tänker att jag ska förkovra själen faktiskt. Och den här klassiska bildningen. Jag hade ju en gång ett piano när jag var liten, men det gick inte så bra med det. Så att jag tänker att nu ska jag, antingen om det är poesi...
Piano blir väl bra?
Ett piano!
Håll ögonen öppna nu då. Kolla.
Kolla! Ett piano. Julius Feurich.
Feurich? Leipzig?
Det är ett tyst piano, det är inget svenskt piano. Mm.
Min vision var ju någonstans att ha en second hand på grund av att vi har åkt i så många år till tippen med schyssta saker. Jag heter Per-Johan Olofsson och jobbar med flytt, städ, second hand.
Per-Johan har både en flyttfirma och en loppmarknad. Och han säger så här om kombinationen.
Det har väl... du har ju en superbra kommentar på det egentligen.
I samband med flyttarna då så kom vi på att...
Linus jobbar också här på loppisen.
Folk får ju massa saker över när man flyttar, och det är ju synd att liksom slänga saker och sådär. Vi är lite emot det, utan vi måste ju faktiskt tänka på miljön då vi inte äger jorden, utan den lånar vi faktiskt av våra barn.
Hur ofta får ni in ett piano här?
Oj, jag skulle nog säga ett varannan vecka.
Nästan stilla natt.
Bildningsbegreppet går tillbaka långt i historien, men fick en renässans i det tidiga 1800-talets Tyskland med personer som språkvetaren Wilhelm von Humboldt och författaren Johann Wolfgang von Goethe.
Att bildas är att formas, att bli en annan En inre förvandling, men också att skaffa sig en helhetsuppfattning om världen, människan och samhället. En slags medborgaruppfostran.
Ja, man skulle vara en bildad människa och då skulle man ju kunna, av de sköna konsterna, man skulle kunna spela, man skulle kunna helst skriva lite poesi, man skulle kunna sjunga lite grann.
Eva Helenius på museet Klaverens hus är musikhistoriker med klaverinstrument som specialitet.
För det första har jag ju spelat när jag var en tvärhand och levt seriöst med pianot när jag växte upp. Och sen har jag ju forskat kring pianot också. Så att på något sätt är det en kärna i min musikvärld.
Så vad tänker du när du hör att någon...
Ja, det skär i mig. Om du menar det att de går på tippen, ja, att man vandaliserar och så vidare. Ja, det är klart det skär i mig. Det gör det. Men det speglar också all den hantverksskicklighet som krävdes för att åstadkomma ett piano. Det får vi aldrig tillbaka. Det är bitter för varje instrument som försvinner.
Tusen spänn vill de ha för det. Tror att de kommer få 1000 spänn för det? När det finns pianons mot avhämtning.
Transportera iväg ett piano och få det hem. Det kostar cirka 3000 kronor i tungt tillägg.
Men pianorna är billiga. Ja, vi säljer dem billigt här bara för att rädda dem. Men vi måste ta ut det för vår personal. Liksom, att de ska hålla hela året.
Det är inte helt ovanligt att man ser annonser på köp- och säljsajter om pianon. Bortskänkes mot avhämtning. Vid en snabb titt på en av de största sajterna hittade vi 30 annonser från runt om i landet där folk ville bli av med instrumentet på det här sättet. Hallå, har jag kommit till...
Hej Yvonne,
Maja Åström heter jag. Det handlar om det här pianot.
Ja.
Som du har lagt ut. Och efter ett halvt sekel så har du gett upp.
Ja.
Ja. Tyckte jag var väldigt roligt. Jag håller på med en serie om saker vi inte längre vill ha i våra hem. Och då är ju pianot ett sånt sorgebarn.
Jag skulle ju vilja ha den i mitt hem. Men det tycker inte resten av familjen. Jag ger upp, jag kan aldrig spela.
Du har försökt ändå att ge den en chans?
Ja. Ja, men nu fyllde jag 50 förra veckan. Så nu har jag gett ett halvt sekel. Och det var målet. Jag fick det när jag var barn, men nej, nu resten av familjen tycker att det tar för mycket plats. Jag tycker att det är otroligt vackert.
Ja, så det är inte alldeles lätt att göra sig av med det?
Är det många som har hört av sig?
Är det någon som har varit och tittat på det?
Nej, men det är en som skulle komma och hämta det.
Vad spännande, hoppas att det kommer hem till någon då som vill använda det.
Som vill spela, hoppas jag. Absolut, det är som flygutklang i det, så det är jättefint.
Det kanske kommer en framtida konsertpianist som började på det här pianot.
Jag hoppas det. Eller huvudsaken är att det används. Det är synd bara att det inte får vara. Så är detta potential här hemma i alla fall.
Men det här med att det tar plats då? Vad vill familjen ha där istället?
De vill nog bara ha ljuset. De tycker att det är mörkt, men jag tycker att det är väldigt snyggt. Ja. De skulle nog vilja ha lite mer tavlor kanske.
För det första de för stora.
Per-Johan Olofsson, han med flyttfirman och loppmarknaden. Han tror dessutom att vi idag inte har kvar pianot för att våra möbler har blivit större.
En soffa är inte vad en soffa var för 20 år sedan. Nu är den jättestor. Och då är det någonting som får ta stryk i hemmet och då är det pianot som får det tyvärr.
Musikhistorikern och pianovurmaren Eva Helenius berättar för oss att det från mitten av 1700-talet fram till 1987 fanns över 300 pianoverkstäder och fabriker i Sverige. Men att det idag inte finns en enda kvar.
Inga. Noll.
När gick pianoförsäljningen ner?
Alltså den stora pianodöden började 1953. Då gick den första pianofabriken i konkurs och det var Löfbergs. De tre sista fabrikerna försvann 1987. Det var Nylund och Son i Uppsala, det var Janpianot i Arvika och det var Nordiska pianofabriken i Vetlanda. De tre var de tre sista. Och så däremellan har det ju varit en kamp. Man har köpt upp varandra, man har gått ihop och stöttat i försäljningsorganisationer och så vidare. Men det gick inte.
Men guldåldern för pianot var över redan långt innan. Men så du menar att tvn och radion och grammofonen är en del av pianodöden?
Ja, radion och grammofonen står igenom under 20-talet. Sen kommer tvn vid 50-talets början.
Vi svenskar flyttade helt enkelt från pianopallen till soffan för att få oss lite underhållning.
Mina vänner, god afton, god afton, god afton. Så är vi alltså här.
Så Maja, här ja. Är jag, hörs jag.
När Heidi Avlan var liten på 60-talet vill hon väldigt gärna ha ett piano. Idag är hon politisk chefredaktör på Sydsvenska Dagbladet och har skrivit krönikor om det älskade instrumentet.
Ja, jag tror att jag kanske var 5 år. Mycket, mycket liten. Handlade ingenting för min veckopeng utan sparade till ett piano. Som jag ju visste att var en ganska dyr investering, men skam den som ger sig.
När kunde du köpa ditt första då?
När jag var väl långt över 30. Det tog några år.
Vad symboliserar pianot för dig?
Ja, men just det här pianot symboliserar väl min förverkligade dröm. Det gick att drömma och komma dit hem. Men annars så kan jag ju fortfarande tänka att piano är, det är klart att man kan se det som någon slags borgerlig livsstilsmarkör. I ett ordentligt hem så har man ett piano och så går man och tar lektioner och det hör på något vis till en del av uppfostran.
Vad var det när du var liten då som du längtade efter med det där?
Jag tror att det lite var en annan klass. Det var ju liksom i hem där det fanns piano. Jag såg ju att det fanns annat också som var fint. Man hade ofta en välfylld bokhylla, vilket vi inte heller hade hemma. Och det var kanske en speciell stämning. Det är lite svårt att säga, men framförallt så jag tyckte då också att det lät väldigt fint. Jag tyckte om att sjunga och det lät väldigt fint med piano.
Har du kvar det?
Jag har kvar det. Det står platsar mitt i ett stort vardagsrum. Numera har jag lite bättre plats för ett piano också. Det är inte riktigt så stämt som man skulle kunna önska idag, men jag är fortfarande glad varje gång jag ser det.
Det piano jag hade när jag växte upp försvann i en flytt. Om det var till en loppmarknad eller skänktes bort till någon granne vet jag inte. Men i min familjs ägo finns det i alla fall inte kvar. Du hör toppen av min förmåga. Nej, någon cabi läretej blir jag ju inte. Men jag frågar ändå Eva Helenius. Om jag skulle ha vägarna förbi Klaverens hus, skulle jag få spela då?
Vissa får man spela om man kan spela piano. Mm.
Men jag som bara kan den här... Jag får inte spela.
Du kan ju få känna lite. Man ska vårda sig om mekaniken, vet du. Så att det är ju ett slitage då som sker, så att man får välja lite hur ofta man spelar på dem och hur man spelar på dem.
Jag får helt enkelt ta och lära mig gå och hämta ett någonstans mot avhämtning.
Vi kan få jättefina instrument mot avhämtning, ja. Mm.
Och Evas tips för att hitta ett bra piano är att öppna på locket och se hur det ser ut. Kolla att gjutjärnsramen inte är sprucken. Att stämnaglarna är på plats. Och att inte några tangenter eller andra delar är borta. Och är du ute efter ett piano som håller att spela på, så ska du leta efter ett från 1900-talet och inte backa in i 1800-talet, menar Eva. Per-Johan Olofsson på loppmarknaden vill göra det här tillägget.
Man kan nästan ha som en tumregel att man måste stämma om ett piano efter man rör det. Oavsett hur snyggt och bra vi bär det, så måste man ofta stämma om dem.
Hur ofta får ni pianon sålda då?
Jag skulle nog säga av 5 pianon kanske vi säljer 1. 4 går tyvärr till tippen.
Hur känns det då när ni kör ett piano till tippen?
Det gör ont i själen, för det är ett gediget hantverk som någon har gjort. Men vi har försökt att pusha folk till att tänka till vad man kan göra med dem istället. Nu har vi en kontakt med en kille som gör om dem till barer. sliter ut lite innan mät och så vidare, så får behålla möbeln och sätter ett par barstolar runt och målar om dem till lite mer nutida design liksom.
Det låter kul, men det låter ju också som ett, vad ska vi säga, ett kulturmord.
Ja, verkligen, men ja, tyvärr, man måste väl ändra sig med naturens gång, vad ska man säga.
När vi ska gå är det ett barn som vågat sig fram till pianot och prova tangenterna lite försiktigt. Kanske en framtida kompositör, kanske en framtida konsertpianist. Eller kanske bara en av dem som kommer förbanna oss för att vi slängde alla dessa stiliga instrument. Ja, det här var allt från oss. Och det här var ett fristående specialavsnitt av programserien Loppmarknadsarkeologerna som sändes under början av 2016 här i P1.
De gamla avsnitten kan ni hitta på webben och i appen Sveriges Radio Play.
Och under 2017 så kommer den här serien tillbaka med en ny säsong.
Och då blir det det vanliga formatet igen, alltså 10 minuters avsnitt.
Och kanske något kommer handla om college-tröjan med eller utan roligt tryck.
Eller teflonpannan versus järnpannan.
Eller varför inte en vällekt leksaksbil med saftig prislapp.
Vi får se. Musiken som vi har lånat som tema för det här programmet heter Quiet Village av Martin Denny. Det är ett loppmarknadsfynd faktiskt.
Det är vår låt, Tommy.
Vi som gjorde programmet heter Tommy Jönsson.
Och Maja Åström.
Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio. Vi hörs.
Vi hörs. We'll be right back.